så lite grann. Smärtan var inte så där. Ja, just då var det ju det, men den har liksom försvunnit bort på något sätt. Och man har accepterat att det var det som hände just då. Nu har jag mitt liv på det här sättet. Och så har den där händelsen, den här lilla händelsen, den har inte så stor betydelse. Men just vid tillfället så gjorde man så stor sak av det som man kanske till och med blev utesluten ur gemenskapen. Man kanske inte fick vara med längre. Man kanske blev utfryst. Och så har man hamnat några år senare och så tänker man, vad var det som hände egentligen? Varför gjorde man så stor sak av det där? Och jag tror att vi behöver påminna varandra om i vilket perspektiv som vi lever våra liv. Hur mycket betyder det som händer idag? Bra eller dåligt? Hur mycket betyder det? Jag tror att vi ska få gå in i en evig vila. Jag ska börja och läsa ifrån första Mosebok kapitel 2, verserna 1-3. Vi kommer rakt in i ett sammanhang. Gud har skapat världarna så som de blev till, himlarna och alla planeterna, stjärnorna. Han har skapat jorden och havet och solen och månen och det som bestämmer dagar, tider, stunder, högtider och år. Han har skapat växtligheten och han har skapat djuren och fiskarna i havet och lite sådär. Han hade ju rätt mycket att göra, Gud, under de här dagarna. Så skapar han ju människan den sjätte dagen. Människan som har skapat det till sin avbild, till att vara Gud lik. Och så står det så här i början på kapitel 2. Så fullbordades himlen och jorden och allt vad där fanns. Den sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt verk. Och han vilade på den sjunde dagen efter allt han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och gjorde den till en helig dag. Ty på den dagen vilade Gud sedan han hade utfört sitt skapelseverk. När Gud var färdig med det han hade tänkt, det han hade planerat, så inträffade den sjunde dagen. Han såg att allting var gott. Och sen så ser jag, nu vet inte jag hur Gud ser ut, men jag ser liksom Gud framför mig luta sig tillbaka och känna, nu kan jag vila. Gud, han vilade på sjunde dagen. Och jag tror att Gud vill visa i den här berättelsen om hur han skapar världen vad som kommer att hända också i slutet. När den sjunde dagen inträffar, då är det vilodag. När människan har fullbordat sitt verk här, när tiden är slut, då ska hon få vila. Och hon ska få vila ut. Det handlar inte om 4 veckors semester och sen ska vi på det igen. Utan det handlar om, jag höll på att säga, pensionering. Men det kanske inte var riktigt rätt det heller. Gud, han vilade när han var klar. Och jag tror att du och jag ska få göra på samma sätt. Titus brev kapitel 3, vers 6 och 7 säger: genom Jesus Kristus, vår frälsare, har han låtit anden strömma över oss. För att vi genom Guds nåd ska bli rättfärdiga och, så som det är vårt hopp, vinna evigt liv. Det är ett ord att lita på. Vi hörde sångerna här om Golgata och att vi ville sprida evangeliet till människor. Allting börjar ju med korset, försoningen, frälsningen. Genom Guds nåd så har vi blivit rättfärdiga. Men det räcker ju inte för Gud. att han har gjort oss rättfärdiga, att vi liksom är perfekta. Gud vill ha gemenskap med oss, och därför så är vårt hopp någonting som vi inte kan se, men vårt hopp är att vi en dag ska vinna evigt liv, skriver Paulus till Titus. Vi ska vinna evigt liv. Det är ett ord att lita på. Ett liv genom tro på Jesu försoning, det gäller inte bara det här livet. Tänk vad vi kan få slippa när vi börjar leva ett rättfärdigt liv. När vi söker gemenskapen med människor som lever på ett schysst sätt. Där man älskar varandra. Där man behandlar varandra respektfullt. Där man uttrycker sin kärlek till varandra. Där man visar varandra vördnad för den personen som man är. Oavsett vad man har gjort och vad man gör. Att leva i en sån gemenskap är ju en fantastisk möjlighet för oss att få känna det här gudomliga som Gud la ner i människan från början. Man blir liksom lite avskärmad. Om vi påverkar våra barn i en rätt riktning, då känner de sig trygga. På samma sätt så upplever vi ju trygghet allihop när vi är med i en gemenskap där vi just får känna oss trygga. Vi lär oss inte en massa, jag talar om det, vilka umgås kungen med? Har ni funderat på det? Jag har aldrig lärt mina barn att svära. Och så gör vår kung det. Jag undrar vilka han har umgås med. Ja, det är en parentes. Men det bevisar ändå att när vi är i en gemenskap där man inte då använder såna här uttryck, då skyddas vi ju från att börja använda det och göra såna dumheter. Är det inte sant? Förlåt om det var någon som tog illa om kungen, men jag bara ville visa på vilka de vi möter, de vi umgås med, de gör att vi faktiskt får en någon form av skydd runt omkring oss. Ett rättfärdigt liv, det gäller inte bara här, även om det är mycket som är positivt, även om det är mycket som är bra, även om det är fantastiskt det som händer när vi blir frälsta, när vi får slippa en massa elände. Vårt liv, det liknas vid en arbetsdag. 6 dagar ska du arbeta, säger lagen. Den 7:e ska du vila. Gud, han la in detta redan innan lagen skrevs. Han la in den redan vid skapelsens morgon. Du ska få vila ut, kära vän. Den 7:e dagen ska inträffa. Vi har fått ett löfte om ett evigt liv allt sedan skapelsen. När Jesus kom, så kom han ju för att presentera och fullborda den här hemligheten som Gud hade sagt. Att låta alla människor, oavsett härkomst, oavsett språk, oavsett möjligheter, få en del utav det sanna Israel. Paulus han skriver, det är inte så att Guds ord har visat sig felaktigt. Ty Israel är inte alla som kommer från Israel. Och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn. Det heter ju, det är Isaks ättlingar som ska föra ditt namn vidare. Det vill säga, inte alla de barn som han blev upphov till är barn som Gud har gett honom. Det är löftet barn som räknas som hans efterkommande. Det handlar om att vara en del utav löftets barn. Att leva ett rättfärdigt liv, att ha med Jesus att göra, att bygga sitt liv på Jesus, ger oss hoppet om att vi en dag ska få lyfta sig från den här jorden och möta Jesus. Människan fick bo på den nya, eller i den nya skapelsen. Genom att skapa himlen av jorden så förberedde Gud en boplats åt människan. Alltså han, dag 1, skapade Gud himmel och jord. Guds ande svävade. Och vad gjorde han sen? Han skilde mörkret från ljuset och sa det var det ljus. Och han skilde land ifrån vatten. Steg för steg så formade han platsen där människan skulle bo. Och det är det här, i det här sammanhanget som jag tänker på de här orden ifrån Johannes 14 som Annika läste. Att Jesus bereder plats för oss. Steg för steg så bereds plats där du ska få vila ut. Där vi ska få se Jesus. Han blåste livsande i människans näsa. Jag vet inte hur det såg ut. Jag har nästan liksom en liten bild av mig att det är någonting som kommer upp ur jorden. Kanske det är någon tecknad film som spökar i mitt sinne, men Gud, han formar utav stoftet en gestalt och så inblåser han livsande. I Betania finns det tre syskon, en kille och två tjejer. Killen, mannen, han dör och det blir en stor sorg. Och de tillkallar Jesus i hopp om att han innan han dör skulle bli botad. Jag vet inte om de tänkte att Jesus skulle kunna uppväcka någon från de döda. Men de kallar till sig Jesus. Och när Jesus kommer så är Lazarus, mannen, killen, död. Och Jesus, han kommer fram till Marta och så säger han: Marta, Lazarus ska stå upp. Lazarus ska stå upp. Ja, jag vet det, säger Marta. Han ska stå upp på den yttersta dagen. Långt bort i framtiden. Och då säger Jesus: den som tror på mig ska leva om han än dör. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Jesus, han får frågan vid ett tillfälle vad som händer liksom med oss människor om nu himlen existerar. För de här som ställde frågan, de tänkte att himlen och evigheten existerar, att vi kommer aldrig att stå upp igen. Så tror de den här berättelsen om kvinnan som lyckades ha ihjäl 6 män, 7 män kanske, innan hon själv avled. Man hade ju den här traditionen att om man gifte sig med en son i huset och han dog, så skulle man gifta sig med nästa. Och så dog alla de här sönerna och kvinnan levde kvar i livet. Och så ställde de frågan: vad händer då? Det förstår du väl att det kommer inte funka med i himlen. Vems fru skulle hon bli då? Hon har ju varit gift med alla 7. Det förstår du väl hur orimligt det är. Och Jesus, han ger dem en lektion som, hörde på sig, de sent ska glömma. Men han visar på att vi ska se det här på ett helt annat, i ett helt annat perspektiv, i ett helt annat ljus. Det är inte så i himlen. Det är inte så med himmelriket att man blir gift och bortgift. Och så avslutar han den här undervisningen med att Gud är en Gud för levande och inte för döda. Därför att Gud säger: jag är Abrahams Gud. Hur länge sedan var det Abraham levde på Jesu tid? Ja, det var 2000 år sedan. Och så säger han: jag är Isaks Gud. Hur länge sedan var det Isak levde på Jesu tid? 1900 år sedan kanske. Jag är Jakobs Gud. Hur länge sedan var det som han begravde Jakob? Ja, det var kanske 1800 år sedan på Jesu tid. Ändå säger Gud: jag är deras Gud. Och när Jesus här nu till Marta säger: den som tror på mig ska leva om han än dör, så är det precis samma sak. Alltså, livet fortsätter efter det att man har blivit begravd, lagd i mullen i en stengrotta eller var man nu befinner sig, kanske i havets djup. Livet fortsätter. Den som tror på mig ska leva om man än dör. Det är vårt hopp att vi en dag ska få stå upp igen. På samma sätt tror jag det var vid skapelsens morgon. När Gud formar människan från stoftet. Jag vet ju inte hur Gud kommer göra den här dagen. När det liksom ska kryllat på kyrkogårdarna eller var de nu befinner sig, de här partiklarna som Gud ska använda för att stå upp, för att låta människor stå upp. Han inblåste livsande. Den ande som uppväckte Jesus från de döda ska också uppväcka era dödliga kroppar. Vi som har satt vårt hopp till Jesus. Det är ett ord att lita på. En dag så ska vi stå upp igen. Det är därför som jag vill föra ihop det som händer vid skapelsen till det som ska hända i slutet. Gud kommer att fullborda sitt verk. Vi kommer att få vila ut. I fortsättningen så säger Jesus, eller i meningen efter, den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Först så talar han om de som hade avlidit i tron på Jesus. Och nu talar han om de som lever i tro på Jesus. Och då säger han löftet att de ska aldrig någonsin dö. Och då ställer jag mig frågan, när inträffar det? När är det så att människan ska stå upp ifrån de döda? Vid vilken tidpunkt? Vilken dag? Ja, jag kan inte säga på dagen och timmen när det blir. Men jag tror att Jesus talar om samma dag. Den dagen som Jesus inblåser livsande i alla de som har gått före oss i tron. Den dagen ska de som lever aldrig någonsin dö. Vem skriver om det? Om det skriver Paulus. I första Korintierbrevet 15 så står det, vers 50. Vi ska inte alla dö, men alla ska vi förvandlas vid den sista basunens ljud. Med det vill jag ha sagt, kött och blod kan inte ärva Guds rike. Och det förgängliga kan inte ärva oförgänglighet. Vad jag nu säger är ett mysterium. Vi ska inte alla dö, men vi ska alla förvandlas i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty den kommer att ljuda, och då uppstår de döda i oförgänglig gestalt, och vi förvandlas. Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet, och detta dödliga kläs i odödlighet. Han skriver vidare i första Thessalonikerbrevet kapitel 4, vers 16 och 17. När Herren själv stiger ner från himlen och hans befallning ljuder genom ärkeängelns röst och Guds basun, då ska de som är döda i Kristus uppstå först, och därefter ska vi som är kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och sedan ska vi alltid vara hos honom. Ge nu varandra tröst med dessa ord. Det kommer alltså en dag när de döda ska stå upp. När Gud på nytt formar, som han gjorde på den sjätte dagen, inblåser livsande och de reser på sig. Och vi som är kvar i livet ska förvandlas så att molnen ska lyfta oss. Och vi ska få möta Jesus i rymden. På molnen. För änglarna sa ju på samma sätt, med samma färdmedel, som Jesus steg upp till himlen kan han komma tillbaka. Vi ska få möta Jesus en dag. Till det behövs det en förvandling. Det är detta som är vårt hopp. Alltså, i vilket perspektiv lever vi? Hur mycket ska vi bry oss om den smärta som drabbar oss? Eller som vi åsamkar? Ja, naturligtvis så ska vi ju göra så att vi kan leva goda relationer. Men i ett perspektiv av att vi en dag ska stå upp och leva tillsammans i evighet med Jesus och varandra, så är det en väldigt kort tid, det som vi lever på den här jorden. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig. För att också ni ska vara där jag är. Det måste ju betyda att Jesus vill att du och jag ska vara med honom. Annars så skulle han väl inte göra sig detta besväret. Efesierbrevet kapitel 5, vers 25. Så får vi en lektion hur vi män ska bete oss mot våra hustrur. Och Paulus, han utgår från ordet, därför ska en man överge sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru. Det står så här: ni män, älska era hustru så som Kristus har älskat kyrkan och utlämnat sig själv för den. För att helga den genom reningsbadet i vatten och genom dopbordet. Ty han ville själv låta kyrkan eller församlingen träda fram till sig i härlighet utan minsta fläck och skrynkla. Helig och felfri skulle den vara. På samma sätt är också mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv, ty ingen har någonsin avskytt sin egen kropp utan man har gett den näring och sköt om den så som Kristus gör med församlingen. Vi är ju delarna som bildar hans kropp. Därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett. Detta rymmer en stor hemlighet. Här låter jag det syfta på Kristus och kyrkan, församlingen. Men dessutom ska var och en av er älska sin hustru som sig själv, och hustrun ska visa respekt för sin man. Kristus lämnade himlens härlighet. Han lämnade sin far. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan antog en tjänars gestalt och han blev som en av oss. Han lämnade detta. Varför? Därför att han ville ta sig en hustru. Och vem är hustrun? Ja, det är ju inte jag. Och det är ju inte ens du. Eller du. Eller du. Lammets hustru, Kristi hustru, är ju inte vi som individer. Utan det är ju vi tillsammans som är den som ska sammanvigas med Kristus. Jesus, han gav sitt liv för den han älskade. För att församlingen skulle kunna få bli hans hustru. Är det då viktigt, kan man ju fundera på, att vara med i den här gemenskapen? Ja, jag skulle vilja säga att det var allra högsta vikt. Allra största betydelse. Att dela gemenskapen. Att vara med i Guds församling. Den kristna tron är inte privat. Den är personlig. En personlig tro som vi delar med alla andra. Johannes, han skriver i sitt första brev att gemenskapen som vi har, det är en gemenskap med Fadern och hans son Jesus Kristus. Och det är den gemenskapen vi kan bjuda in till. Tillsammans är vi Kristi kropp. Och var och en av oss är lemmar, delar i den. Precis på samma sätt som vi kan vara delar i att vara Kristi brud. När Johannes får se detta mäktiga i Uppenbarelseboken, Lammets hustru, så får han se Jerusalem komma ner från himlen. Det var Lammets hustru, den som skulle sammanvigas, bröllopet som hägrar och allt detta. Lammets hustru. Och då är det Jerusalem som har den här pärleporten. Har ni sjungit den sången någon gång? Några gånger? Två kanske? Ja. Det är den staden. Det är den staden som har en grundmur, grundstenar av ädelstenar. Det är den staden som har gator av guld. Och det är den staden som har livets träd mitt på den stora gatan. Det är det som är Lammets hustru. Att vara med i gemenskapen är av allra största vikt. De boende i staden är de som är Lammets hustru. Det är de som har löftet om uppståndelse och förvandling. Och för att lyftas med Jesus. Det är Lammets hustru. som har löftet. Om allt detta hade lärjungarna kunskap. Och de vill ju ha reda på när kommer det här att inträffa. Och vi läser ju både i Matteus 24 och Markus 13, och Jesus han drar igång liksom en jätteberättelse om lidande och nöd och krig och svält och kärlekslöshet och allt detta. Och så säger han att efter all denna nöd ska ni få se människosonen komma. Finns det lite olika teorier kring Jesu ankomst, och de här olika teorierna de skiljer sig naturligtvis åt på olika sätt. Det talas om de utvalda i Markus 13. Att Jesus sänder ut sina änglar för att samla ihop de utvalda. Vilka är de utvalda? Är det alla som tror på Jesus? Eller är det de utvalda som det har talats om genom hela gamla testamentet, Israels folk? Eller är det några andra? Ja, det vet vi inte. Vi kan bara spekulera. Vi kan bara spekulera. Jesus han säger, om dagen och timmen vet ingen, inte ens sonen, inte ens änglarna. Bara fadern själv vet när detta kommer att inträffa. Häromdagen skulle Jesus ha kommit tillbaka. Vad var det? 3 juni tror jag. Jag läste någonstans. Alla försök till att sätta ett datum har misslyckats. Och jag är inte säker på att någon kommer att lyckas. Men jag vet att dagen kommer. Jesus han ber oss att vi ska titta på tecknen. Och han säger åt oss att vi ska räta på oss. Och framför allt så säger han, var beredda. För rätt vad det är så är dagen inne. Rätt vad det är så är dagen inne. En liten intressant teori för er som vill studera vidare. Man kan... Det står ju i Uppenbarelseboken 12 om en kvinna som föder en son. Senast jag läste var att man tror att den här kvinnan som föder en son är när Jupiter går in mellan benen på jungfrun. Och så ska det då vara den sonen som föds. Och så de tolv stjärnorna som ska klä hennes krans eller krona som det står då. Där har du stjärnor och planeter som ligger alldeles ovanför. Och hon ska kläs i solen och solen ska ha en stor inverkan och månen vid hennes fötter och så vidare. En del försöker att liksom ta reda på genom att mäta när kommer Jupiter att hamna på den positionen och när kommer stjärnbilden och mån och planeten att vara där uppe vid huvudet på jungfru. Alltså, då är det ju stjärntecknet jungfrun. Förlåt. Alltså man kan dividera och spekulera i massa olika teorier. Och ändå så kan det vara så att man inte håller sig beredd. Jesus han säger, var beredda. Tänk er en trogen tjänare som av sin herre har satts att hålla uppsikt över sitt hushåll. Tänk om hans herre kommer mitt i natten. Vad gör han då? Jo, han stiger upp och så gör han i ordning. Han är beredd. Han väntar, snart kommer min herre. Vårt hopp slår inte fel. Jesus kommer snart för att hämta sin tilltänkta brud, sin tilltänkta hustru. Hem till sig. På detta sättet ska vi trösta varandra. Vi ska inte se på det här med skräck och rädsla. Alla hemskheter som ska inträffa. Jesus har berett en boning för oss. Vi som tillhör Guds folk. Hoppet om att få se Jesus, det är vårt själs ankare. ankaret som räcker ända innanför förhänget som Jesus öppnade för oss när han dog på korset. Vi ska få återse våra nära och kära som har gått före. Men framför allt så ska vi få se Jesus ansikte mot ansikte. Ge nu varandra tröst med de här orden. Lev ditt liv i perspektiv att Jesus kommer tillbaka. Förlåt dina medmänniskor. Låt inte smärtan göra allt för ont. Tänk på att en dag så är allt detta borta. Och vi lever i en evighet där vi knappt minns det som har varit. Jesus lever och vi ska leva med honom. Amen. Herre, tack för att du en dag kommer tillbaka. Tack för att du har gett oss det här hoppet. Jag ber att du ska ge oss tröst och mod och frimodighet och allt det som vi behöver för att hålla ut till den dagen då du kommer tillbaka. Om den kommer om 10 år, om 50 år eller om 1000 år. Eller om den kommer i natt. Herre, vi vill vara beredda. För vi tillhör ditt folk. Hjälp oss att hålla fast vid den här gemenskapen. Vi tror på dig. I Jesu namn.